With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Dominique, nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Hjärtligt välkomna, kära lyssnare och god afton, underbar publik och välkomna till världspremiären av denna podd som heter Poddografen med undertiteln Vin till kaffet. Där kom en tidig applåd och det glädjer mig. Ett program där jag, Cornelius Lövmark och min gode vän Mikael Jeppsson sitter i all ödmjukhet och delar en flaska av vårt eget vin och pratar om otroligt djupa ämne. Eller, vi pratar otroligt djupt om väldigt ytliga ämne.
Jajamän,
med en gäst, lite med jämna mellanrum. Jag har aldrig blivit utsatt till. Och kvällens gäst, Mikael, vem är det då?
Nej, det tänker jag inte säga. Nej, men det tänker jag inte säga. Vet du vad jag tänker så här? Vi kör en låt istället.
Så får man gissa. Om man inte är inne på plats här då. Där vi sitter på Mockasin i Malmö och spelar in en världspremiär.
Okej,
nu kör vi då. Kan det vara? Än så länge svårt. Det är bara att efterhöra akkorden pumpas lite.
Rappa-ba-i-da-i-da-i-da-do.
Rappa-da-i-da-i-da-i-da-do. Rappa-ba-i-da-i-da-i-da-do. Nu vill jag en runda till. Rappa dai 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 do. Rappa bai dai 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 dai. Rappa bai dai 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 dai. Dai 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 dai. Kvällens gäst, Sven Melander.
Tack så hemskt mycket.
Och det var allt för ikväll, tack så mycket.
Vi kommer väl inte längre?
Nej. Hjärtligt välkommen hit, Sven.
Tack så mycket.
Till början med, vad tyckte du? Nu var inte detta vignetten, det var mer din intro. Men vad tyckte du om den fina vignettsången, den sjungande nunnan?
Ja, det tyckte jag var väldigt trevligt. Det var en reminiscens av 60-talet. Jag är ju så gammal så jag kommer ihåg när den faktiskt av någon outgrundlig anledning gick upp på topplistorna.
Och hur var det möjligt?
Ja, det är ju sådana här konstiga saker som händer. Då och då så dyker det upp en låt som är liksom out of the blue, va? Som inte alls stämmer in på någonting av vad som ska vara en hit, va? Och den här franska nunnan som sjöng Dominique, det blev plötsligt en hit och alla gick omkring och nynnade på den där.
Jag gör det sig själv varje dag, så jag ska inte säga någonting. Men det känns lite som en fransk chanson. Ja, det är mycket bra.
Ja.
Måste jag säga, anledningen till att vi har det här ikväll, Sven, som första gäst, det är inte bara att du tycker om det väldigt mycket, utan det är att både jag och Mikael, vi har ju väldigt intressanta andra namn. Jag heter ju Bengt Filip, och vad heter du, Jeppsson?
Ja, jag heter ju Björn Ingel.
Och du heter Sven Alarik.
Ja.
Ja.
Men är det dubbelnamn?
Nej, det är inget dubbelnamn. Nej,
men det borde vara.
De är extremt åtskilda.
Men du, var kommer Alarik ifrån?
Alarik är ju egentligen västgoternas hövding, han som tågade mot Rom och ödelade Rom. Han hette Alarik.
Alarik.
Sen finns det en fornordisk fransk som heter Alarik också. Och det är min far hette så, och då tyckte han att jag också skulle heta det, så fick jag heta det.
Jag tänker att det var något sånt här viktigt ställe, liksom mycket ala, bara, ja, här är det riktigt alarikt, va?
Ja, det kan
Göteborg! Men du har aldrig funderat att ta artistnamnet Alarik Melander?
Nej, av olika skäl. Det så är jag nöjd med det namn jag har. Det så, sen tycker jag inte att jag är mycket till artist. Jag har varit väldigt nöjd med Sven Melander, måste jag erkänna. Det är namnet som har tjänat mig väl genom åren.
Ja, sen så tänkte jag på en annan sak. Vi har gjort lite så här research här idag. Ja? Och vad jag har fattat som så var det lite så här problem. Någon julafton 91. Tydligen var det så här att det var någon, jag vet inte vad det var. Men det verkar vara någon julskinka som tydligen på något sätt hade försvunnit. Eller stuckit iväg. Och det blev liksom lite panik. Någon jobbig situation för att det skulle väl vara några, det var bara någon timma innan gästerna skulle komma och sådär. Jag vet inte ifall du kommer ihåg det här, hur det var med det.
Nej, jag kommer inte ihåg det överhuvudtaget. Varför måste ni krångla till?
Nej, men det är Jepson, han gillar liksom bädda in det.
Men jag tycker det är en spännande historia liksom.
Ja, den spännande historien var att Billy Butz som var chefdirektör i Sverige.
Little Big Apple.
Ja, det hette hans bolag. Han hade ju bra sväng på grejerna då, för att han ibland, Lisa Nilsson var ju på, körde på Little Big Apple och en massa andra var artister också. Så ringde Billy Butz och ringde till mig och Åke och så sa han att han hade en väldigt, väldigt bra låt. Och men han skulle behöva en text till den. Och så träffades vi och han snackade med Åke som är en jävel på att skriva texter. Och så blev det alltså Vår julskinka har rymt. Med en fantastisk,
vilket faktiskt, vi var ju så pass oerhört kreativa så vi tog ut de tre ackorden som berikar den underbara låt. Men just det är ju inget pianoljud direkt, för det är mer det. Du måste ha det här lilla krämiga 90-talsljudet. Du får gärna hjälpa till att sjunga, Sven. Nu kommer vi, tänkte bara ta refrängen. Men jag orkar inte. Vår julskinka har rymt och släkten kommer om en timme. Vår julskinka har rymt. Hur kan en gris bara försvinna? Var någon sett vår lilla kotlett med rumpan fylld av fett? Vår julskinka har rymt. Det tycker vi är grymt. Den går högt, vi noterar det också. Men det här är original.
Du klarar det väldigt elegant.
Ja, men det frågan är hur fan du klarar det.
Du lät som en stucken gris.
Ja, men det kommer fråga från publiken här. Han behövde en bra text.
Ja, det fick han.
Ja. Han får inte Nobelpriset idag, men han borde egentligen ha det, Åke, tycker jag. Han är en fantastisk textförfattare. Absolut.
Ja, läser man hela texten till julskinka, alla tror jag tänker liksom att den bara är lite töntig. Och det är klart att den är töntig också, men det är ju med hänvisningar till Miss Piggy och han var riktig mansgris. Alltså det är,
så långt kommer
det
vi.
Men det är väldigt elegant, kan jag tala om.
Ja, men den är stor. Men just den skivan, jag och Jepsen satt och lyssnade den här veckan. Och
Bjälleklang rap? Eller
Bjälleklang rap. Sven, har du något att säga om Bjälleklang rap?
Nej, inte mer än att Åke är väldigt, väldigt musikalisk.
Ja.
Man kunde ringa in också, eller var det?
Man kunde ringa in till LP-skivan. Det kan jag skratta ut fortfarande. Tycker jag är oerhört fyndigt. Ja. Och nu det skulle gå till.
Vi intervjuar Jerry Williams, kommer jag ihåg också. Mm. Han är med på skivan i en kort intervju. Ja, vi hade väldigt roligt när vi gjorde det i alla fall. Mm. Det gick bra också. Sålde bra.
Får du stim för den?
Ja, det är stim och sånt. Har jag inte fått så mycket. Det är väl Åke som får mest av det eftersom han är textförfattare, men vi har väl tjänat en slant på det i alla fall. Den har ju sålts. Tyvärr så blev det så att Little Big Apple gick väl i putten då när Billy Butt hamnade på obestånd, så att säga. Och då togs ju hela den katalogen över av Bert Karlsson. Och när någonting hamnar under Bert Karlsson, det innebär att ingen får betalt mer än Bert Karlsson. Det är hans affärsidé. Så det nu ligger alltså, julskinkan har getts ut under alltså i massor av olika sådana compilation julplattor och så vidare.
Nej, för man hör det, det är liksom både här man går in på jul.
Vi har aldrig fått något betalt för. Numera ligger den på Sony Music, så nu får vi ordentliga redovisningar varje år. Men under de här glömda åren när den låg hos Bert Karlsson, då Då fick vi ingenting.
Eller på svensk toppen i 3 veckor också står.
Ja, gjorde den.
Står på internet.
Den blev 2. Jag tror den var 2 som växt. Jag var i Los Angeles på jobb och mitt i natten så ringde telefonen och jag tänkte, vem fan är det som ringer mitt i natten åt i hotellrummet? Det här var ju före mobiltelefonernas tid. Och så svarade jag och sen så sa jag, hej, det är Kent Finell, det är från Svensktoppen. Ni ligger 2. Tack ska du ha. Vad tycker du om det? Ja, vad fan ska jag säga? Klockan 4 på morgonen sen. Men det var lite roligt i alla fall.
Men det glädjer mig, Sven Melander. Vi tänkte faktiskt lämna julen här och gå över. Ja, det är ju faktiskt i allra högsta grad julen. Men åka till lite varmare breddgrader i din karriär. Och vart hamnar vi då någonstans, Mikael Jeppsson, tror du?
Ja, vad händer då?
Ska vi ta och köra någonting då? Vi tar en liten jingle här också.
Ja, vi tar en till
Made Sun Trip mot solen. Nej, jag tror jag byter tillbaka.
Ja, då är det dags för det gamla julet.
Det går så högt.
Ja, han gillar det.
Känner du igen den, Melander?
Ja, det gör jag.
Ja. Det var faktiskt, det är faktiskt Bengt Palmer som har skrivit det, om jag inte missminner mig.
Jo, han skrev all filmmusiken till Sällskapsresan.
Jag tänkte på det som vi snackade om precis, att du hade sett Sällskapsresan översatt på engelska.
Ja, vi hade det var 25-årsjubileum eller något sånt där. Och då spelades den engelska versionen, den engelsk dubbade versionen av Sällskapsresan som vi såg då. I 1,5 timme ungefär. Det var för jävla roligt. Och alla är dubbade till engelska. Utom de som är spanjorer. Så de får behålla sin spanska. Men och då Robban och Bära, de här två som letar efter Peppers Bodega. Som Veron Holm och jag spelar. De är dubbade av 2 skotska skådespelare. För det är tydligen så att skottarna, det är de som betraktas som fyllorna på engelska charterresor. Jag tycker det är obegripligt för dem engelsmän i Asien.
Och
möjligt ännu fullare ju. Men så vi spelar så 2 skottar som pratar en helt obegriplig skotsdialekt. Jag förstod ingenting av det jag själv sa. Och det var väldigt intressant.
Körde den skotten Heja Eslöv?
Nej, jag kommer inte ihåg vad han sa. Man måste väl ha sagt något liknande.
Men det måste jag, för jag faktiskt har fått
in. Jag kommer faktiskt inte ihåg det.
En kamrat som undrar, vem var det som kom på? Där står Eslövs på hans tröja, han som kommer förbi.
Ja.
Var det Lars Åberg som kom på
ja,
det också?
Ja, alltså i stort sett allting som finns i filmen, alltså allt är ju... Det är ju originalmanus, alltså det är Lasse som har skrivit det, va? Och det är väl så, han har ju en sån enorm blick för detaljer, va? Och de gjorde, innan man gjorde filmen då, så reste ju Lasse och producenten Bosse Jonsson, de reste ju runt på en massa chartermål och intervjuade guider från Ving och hittade ju nästan alla de här storiesarna. Och den här figuren som jag spelar Bära då, att han, det var ju en kille som hade kommit då till ett resmål, och han hade alltså en systemkasse, och i den låg det ett halvt kilo badsalt och 2 örngott. Det tycker jag var intressant. Han hade liksom skulle packa på morgonen.
Hur tänker man när man packar med den här? Jag får ut och badsaltet såklart, så måste
jag
det
tror
vara...
man är jävligt bakfull och sen sen öppnar man Mosans linneskåp och tar fram någonting som ska likna en handduk, och så får man taget 2 örngott. Men han var lite autentisk, så att väldigt mycket är ju sånt som guider har upplevt på olika resmål.
Ja.
Vad jag tänker liksom, vad hände där egentligen? Eller liksom, hur var det när du satt vid sidan om och inte var framför kameran? Satt du bara och var trevlig då, eller...?
Ja, det är jag ju alltid.
Ja, jo.
Nej, alltså det var
ju... Jag vill inte ljuga på det.
Det var ju, nej, men det var ju en... Hela den 6 veckor på Kanarien, det var ju en enda lång happening. Alltså med detta gäng då, med fantastiska människor, roliga människor, duktiga människor. Dels var det ju den ena delen av det var ju, är ju extremt seriöst, det vill säga att göra långfilmer. Det var ju på den tiden var det inte så stora pengar, men den kostade över 7 miljoner att spela in. Det är ju inga pengar man leker med, utan det filmteamet var ju väldigt, väldigt seriöst. Men sen hade vi det på kvällar.
Och jag måste säga, det var väl ditt genombrott. Alltså du hade väl inte gjort någon direkt skådespelare innan?
Nej, jag hade gjort lite sketcher med Åke Kato, men det här var ju det stora. Alltså. Och sen hade vi ju för jävla roligt. Alltså det är klart, det var ju fest i stort sett varenda kväll.
Jaså?
Yes. Då fick vi lugna ner oss. Och då skickades det ner någon film från Stockholm, så hade vi bio på kvällen i en lokal där nere. Och det var trevligt det också. Vi hade roligt helt enkelt.
Ja. Att gå på bio, det hände inte något mer att bara gå på bio.
Det var det. När du skulle lugna ner det här så skickades ner en film från Stockholm för att lugna ner.
Jo, en film från Stockholm.
Nu när man hör historien, jag tyckte det lät så jävligt skruvande. Nu fan, måste de lugna sig, vi skickar ner en film till dem. Bara, of course.
Ja, jag har en film här från Malmö. Nej, nej, det ska vara något från Stockholm som ska komma ner här.
Ja.
Men har du någon sjuk historia att berätta ifrån inspelningen?
Nej, inte speciellt mycket. Det ena var...
Annorlunda liksom, då?
När man festade, jag festade ganska hårt, det ska jag erkänna. Och det gjorde väl, det var flera jag, så att morgonen, man var ju sminket ofta klockan 7, va, och då man var ju inte så jävla fräsch, det måste jag erkänna, men de andra fick sådana droppar i ögonen då för att det skulle sen få fram lite vitt bland det röda och så här. Och så kom jag in, va, och såg rätt härjad ut, och då tittade sminket på mig, så sa han perfekt. Och så fick jag gå ut igen, så att det var väl en viss fördel med det hela, med det. Det är kanske inget som jag är så stolt av. Men framförallt hade vi ju för jävla roligt. Alltså. Det är klart att det var kul. Det är ett sånt gäng.
Och nu ska du då dra på dig den här t-shirten igen ikväll för 107 svenska. Gonorré till hösten.
Ja, i den nya musikalen, ja. Sällskapsresan. Ja, det ska faktiskt bli väldigt, väldigt intressant. Jag var lite tveksam.
För att dra på dig t-shirten?
Ja, jag tycker det är 35 år sedan vi gjorde filmen. Jag tycker det kan bli lätt patetiskt då, att ikläda sig samma roll. Men så jag träffade Lasse Åberg, så frågade jag Lasse vad han tyckte, så är det inte riktigt patetiskt att man ska göra det efter 35 år. Så sa Lasse, nej för fan, sa han, du ser ju likadan ut, sa han. Det var väldigt sagt. Så att jag får försöka leva upp till mitt gamla rykte.
Ja.
Men det blir väl lite lugnare nu när allting ska ske här i Malmö.
Du, sen har jag också hört, jag har ju träffat en del av de som var med på den tiden, och just att du inte riktigt förstod ratanatana.
Nej, det gjorde jag inte. Det var obegripligt för mig. Så att det är svårt att visa i radio, men man är...
Jag tror de flesta känner nog till, ja, hoppas jag, som alltså lyssnar.
Man vrider på handflatorna liksom.
Ja, samtidigt
som man sjunger.
Och det är ju den här gamla Manhattan Transfer-låten, va? Och rattar är ju då, det var ju Stockholms uttryck för bröst, och jag, trots att jag hade bott i Stockholm då i 10 år, så rattar för mig hade jag, det har ingen, jag förknippade aldrig med kvinnoröst. Så jag körde med tummarna då, rattar.
Men det roliga är att det är så man hamnar där idag när man ska göra rattar. Alltså det är många som gör det.
Ja, man har skapat en trend.
Ja, det är helt oförståeligt, det är jävligt gött.
Det var samma det här med, det stod i manus då, när jag sitter i flygplan så säger han Van Gogh, som Mundebo säger. Vi hade ju en ekonomiminister som Folkpartiet som hette Ingmar Mundebo. Och Ingmar Mundebo, han pratar på det här biset. Och då får jag en grogg, det blev i hans mun, det då Van Gogh. Och så stod det så i manus, Van Gogh. Och jag sa det precis som det stod. Van Gogh, som Mundebo säger. Och det blev ju inte så jävla
roligt. Blev inte lika.
Och det var ingen annan jag som tyckte det var roligt. Men Lasse, han lät det passera. Men jag skulle sagt ju Van Gogh, som Mundebo säger. Vilket jag i och för sig tycker är ett jävla värdelöst skämt. Alltså. Men jag gjorde som jag blev tillsagd. Jag försökte. Men jag var inte tillräckligt begåvad.
Men vem var Tedda, den värsta festarna av det gänget där nere? Eller?
Nej, vi var nog lika goda kålsupare måste jag erkänna. Men Teddarna höll igång bra. Han var duktig. Men alla kämpade på sig. Men det var ju inte så...
Just att man kämpar på.
Ja, men det var inte så liksom att det var... Alltså det låter ju det var så vi var fullständigt medvetslösa. Eller att vi,
nej, men det låter som att vi ändå kämpade
varje
på.
Varje kväll så var det så att man gick ut, man skulle ändå ut och käka, va? Och då käkade man och sen gick det några timmar där man hade käkat och sen samlades alla på det här diskoteket som vi kallade för Tonga Tonga, va? Och sen var det tjusan och alla var glada och sen, men sen så pallar man sig ju ofta hem och ja, man orkar liksom inte, man orkar inte hur länge som helst.
Men statisterna, så var det den inhemska befolkningen då?
Måste nej, ja, det var ju delvis ju, men sen flögs det ju ner ett 20-tal statister som var där under 14 dagar, va, tror jag. Så gjorde vissa scener där de måste vara med. Och det är bland det roligaste att se det här, för att just den veckan när vi gjorde grisfesten så var min mor nere och hälsade på. Hon hade tagit en vecka då så, och nere och hälsade på sin skådespelande filmstjärne son. Och då är det så att där på grisfesten där ser man henne i bakgrunden. Lasse Åbergs mossa Gullis som är också med i filmen. Det är det här, de är två äldre damer, det är, som sitter i, bland annat i planet bakom och liksom snörper på munnen åt, bland annat åt mig, va? Och det är Lasse Åbergs mamma och hennes väninna och de var jättetrevliga. Så det är lite fascinerande att se det, och Jon Skolmens fru som var för jävla trevlig. Och jag har aldrig träffat mig om så kunde dricka konjak som hon.
Och hon också norska.
Ja, norska, ja. Och hon dog tyvärr också några år efter att bli sjuk och dog. Va? Och hon är också med, man ser henne på grisfesten. Så det är sådana här liksom, små fina ögonblicksbilder. Jag såg inte filmen på... Jag var på premiären naturligtvis. Och sen såg jag inte filmen på många, många år. Och sen gick det väl någon jul och såg jag att mina barn satt och såg dem, så jag passerade då. Det var faktiskt en julafton och då blev jag stående bakom dem och såg en bit av filmen. Men sen var jag och jag åkte skidor ihop med några kompisar och jag hade precis köpt en så här liten mini-projektor med LED-belysning som var rätt så fäckt. Så jag tänkte man skulle köra och så någon hade med sig då en hårddisk med massa film på. Så vi kopplade ihop dem en kväll då nere i Ischgl i Österrike. Så sa vi, fan, ska vi kolla film? Ja, ja. Och så gick vi igenom vilka filmer. Det var en hårddisk med fanns 400 långfilmer. Och där bland annat Sällskapsresan. Och så säger någon av killarna så här, vi säger Sällskapsresan. Så du blir pinsam, kan man fan inte sitta och glo på den gamla skiten och sådär. Jag tycker det är genant liksom så här, va? Men vi vill och så, men det blev, så det blev Sällskapsresan i alla fall. Och i och med när den började så var det plötsligt som om någonting, det här är en 3-4 år sedan bara, det var plötsligt som någonting förlöstes, att det var så otroligt roligt att se det igen och att känna all den här kärleken till alla de här människorna som man har lärt känna och som fortfarande en sån. Det var ju det första stora liksom jag gjorde i den branschen, va? Och plötsligt började jag att berätta och plötsligt blev det ju, alltså det blev ju meta, dels var det i filmen och sen så hade de en berättarröst bredvid sig då i skidkläder som berättade, och där och han du vet, han var sån och sån, och det var, det skulle vara jävligt kul att göra inför en större publik någon gång. Att göra en film, visa film och samtidigt...
Det går nog i ordnas film.
Det ska vi fixa.
Livespeaka den. För det, just det är sån här, det är, den här mamman då, till pizzaresan, va, den här baska damen. Va. Hon finns inte heller längre med. Hon som har... Hon kan, alltså jag har aldrig sett en skådis snörpa på munnen som hon gör. Alltså, man blir ju jävla rädd när man ser henne på filmen. Det är alltså Spaniens Margareta Krook. Alltså en av de bästa skådespelarna.
Alltså hon var det på riktigt.
Ja. Jättebra skådespelare. Och hennes man, den här lille jävla, va? Han var ju, han var jävla tomatodlare och han alfabet. Va? Så att det liksom, det var så roligt i par och de liksom skulle plötsligt skådespela tillsammans, va? Alltså det Ja, det är fascinerande när man möter människor på det sättet. Men det var jävligt kul.
Men jag tänkte på bara att jag menar, innan man hyrde film eller man ser filmen, så var det att man var ett gäng, man skulle se en film. Ja, vad gör vi? Ja, men man kan ju alltid se Sällskapsresan tillsammans. Det funkar alltid liksom. Så att hur
nej,
man
visst, jag,
alltså, alltid när man var, men vad ska vi ha? Så bara, ja, men den tar ju, för den tycker ju alla om. Och jag tror att det känns nästan som att det är som fortfarande att det är en sån bara, jaja, men då tar, det är ungefär som att ta antingen Blade Bond eller Sällskapsresan, lite så.
Men det förstod ni när ni spelade in att det skulle bli en sån jävla hit som det blev? Hade ni den känslan redan då, eller kom det sen?
Nej, det tror jag aldrig man kan ha. Jag menar, man hoppas att Lasse hade ju gjort en film som jag tyckte var väldigt, väldigt bra. Han gjorde en film som heter Repmånad.
Ja,
som jag tyckte
magisk.
Var en jättefin film, alltså. Både rolig och ömsint, va? Och väldigt, väldigt, väldigt alltså god med hans fantastiska iakttagelsförmåga. Så man hoppades liksom ändå att det här kanske skulle bli någonting ditåt, att det skulle bli så bra. Men att det skulle bli en sån, alltså det var helt jobbigt. Jag vet att, för sen gick det ju, det gick 2 år så blev jag programledare för program som heter Nöjesmaskinen. Som ju blev ju också en, det man kan säga, det blev Sällskapsresan var ju inget gigantiskt genombrott på det. Jag klippte mig sen och så ingen kände igen mig och så vidare. Så man kan säga det att Nöjesmaskinen blev väl den stora mediala genombrottet. Och då hade vi med Thomas Ledin i ett program. Och jag intervjuade Thomas Ledin, och jag kände inte honom speciellt väl. Men jag intervjuade honom, han spelade ett par trudelutter då, va? Och så var det trevligt, va? Och hans fru då, Marie, hon var med och sådär. Och säkert några i bandet också. Och sen när hela, det var direktsändningar fredag kväll av Nöjesmaskinen. Och när programmet var slut då så, alltså stod man i foajén och sa ja, hej då och sådär, va? Och ja, vi skulle gå ut och käka någonstans och fira lite och sådär. Det var alltid kul, va? Man har gjort. Det här var första säsongen, va? Och Ledin, han såg lite, han såg ja, hej då, sa han liksom. Han såg jävligt, han såg lite så. Jag tänkte, fan, han är inte nöjd, va? Och det är lite sorgligt, va? Man vill att alla ska tycka att liksom, wow, det här var ja. Men han var liksom lite avmätt. Så gick Thomas Ledin ut en ganska lång korridor till utgången där. Så plötsligt innan han går ut genom dörren så stannar han och så vänder han sig, ställer ner sin gitarrlåda, springer tillbaka mot mig och tänker, nu kommer han fantan att klippa till mig. Alltså, han är så förbannad så han klipper till mig. Och så stannar han och så tittar han på mig och så tar han, vad fan, det är ju du! Ja, det är jag. Jag har varit hela tiden så liksom, för Sällskapsresan, för fan! Han hade inte kunnat placera mig. Du fan, du är in min idol! Han var helt uppfylld av det där bärra i Sällskapsresan. Och jag blev jävligt generad då, för Ledin var ju jättestjärna. Alltså. Men det var liksom, den här figuren hade verkligen, ska ni gå redan?
Nej.
Du kom! Ni ska gå! Vi är inte tillräckligt bra. Folk går.
Nu börjar folk gå.
Det är pinsamt.
Det var när de började snacka om Ledin.
Om ni får en 100-ring stannar ni då. 200. Jag bjuder på en grog. En 12 gin och tonic. Snälla. Det var de 2 sista.
Så.
Nu börjar det eka.
Hallå.
Jo, i alla fall. Så Thomas Ledin var väldigt förtjust i filmen. Och det var väldigt glädjande. Jag blev väldigt glad. Sen har den förföljt mig, håll på att säga. Den har följt mig. Den har ju, nej, jag är jättestolt över den. Oerhört glad. Otroligt glad.
Men det är så konstigt att, liksom att det är en film som blir så himla stor. Men jag tror att där var det ju verkligen exakt så. Det var ju så svenskarna firade, att de kände igen sig exakt.
Alltså, säkert, även liksom. Man ser det nu, jag såg det själv.
Så är det ju fortfarande.
Så är det liksom. Fortfarande rätt många saker som är väldigt typiskt svenskt.
Mm.
Är det?
Ja, men alltså också det man, alltså delvis skrattar man ju lite åt de här människorna, lite taffliga, men man skrattar också väldigt mycket med dem. Och så är det så, alltså, att om man tittar på, alltså, när cineaster talar om scener liksom, där liksom när man ser när tallen fäller och man ser huggans tår i ögat och håret flakt. Alltså de har såna bilder av fantastiska filmbilder och hur man uttrycker sig i media och så vidare. Men om man ska titta på den här jävla titta på den sekvensen där Lasse Åberg står och ska meddela att hans väska inte har kommit fram. Alltså det är ju så stor konst, va? Han står helt stilla och den andra tittar liksom där, va? Och så och han sitter och skriver med pekfinger, va? Och det är alldeles tyst, va? Det är ingen musik eller någonting. Det går så oändligt sakta. Och så pekar han då på den här
Kemaneta S.
På den här jävla fotbollsbilden, va? Och det här märket Hammarby. Alltså jag tycker det är så otroligt intelligent gjort, alltså. Och man hinner med där, exakt där förstår man vem han är.
Ja. Där kan Bergman kasta sig i väggen.
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, jag vet att du berättade för mig innan att du var över i USA och gjorde en väldigt intressant intervju med Victor Borge.
Ja, det var jag. Det var ju på, då när jag jobbade med TV, då var jag producent för en dokumentär som vi gjorde om Victor Borge. Vi pratade om den här om dagen faktiskt, att den var väldigt, väldigt bra dokumentär. Och det var fantastiskt att träffa honom, kanske en av efterkrigstidens största komiker.
The funniest man alive på den tiden när han levde.
Ja, men jag såg honom när jag var liten med mina föräldrar. Det var liksom då samlades man framför tvn och tittade för att han var magiskt rolig. Liksom. Ja, till och med jag var bara en liten trams, men jag tyckte att han var så sjukt rolig.
Han var magisk. Han var otroligt begåvad. Alltså. Otroligt begåvad. Rolig gubbe. Borge gjorde en enmansshow. Han började ju egentligen i... Hans första genombrott var ju att han var ju gäst i Bing Crosbys radioshow. Och där var han med en gång och då skrev de manus åt honom. fonetiskt, alltså man läste, man förstod inte, han kunde inte engelska. Och sen så lirade han ju piano, va? Där hade han ju sin starka sida. Men i alla fall så gick vi tiden och sen så gjorde han sin one man show. Han gjorde ju en av de längsta, longest running one man shows på Broadway, på en stor teater. Och jag tror han gjorde över 800 föreställningar ensam. Och då berättade han för mig en gång att han hade spelat, och då hade var Groucho Marx i publiken. Och efteråt så samlades lite folk då, som alltid då, uppe i logen. Och logen låg, alltså från scenen en gång så var det en spiraltrappa upp, så låg logerna så att säga ovanför scenen, kan man säga. Och när de då var samlade där uppe och kanske tog något glas champagne och sådär, så kom Groucho Marx in, va? Och då blev det väldigt tyst i logen, för det är ju så när de här stora elefanterna kommer in, då blev det liksom...
Men han var ju mäktigast.
Wow,
liksom.
Ja, han var jättestor.
Ja, ja.
Och han... Så han gick fram till Viktor Borge då, och så sa han då väldigt artigt att jag skulle bara be för tacka. Sa han, det var en helt otrolig show. Och Borge blev naturligtvis väldigt, väldigt glad. Va? För det blev man framförallt när det kommer från en sån som Groucho Marx. Och han sa, jag kan inte nog uttrycka mig hur bra jag tyckte det var. Jag är väldigt, väldigt, väldigt glad att jag har fått sett det. Tack så hemskt mycket, sa han. Så vände han sig om och så gick han ut och... Så precis innan han gick ut genom dörren så sa han, jag skulle nog kunna drista mig till att säga att ni är säkert den roligaste mannen i hela världen. Och det var liksom riktigt sus i det där, liksom alla, wow. Och så gick han bort till spiraltrappan och så gick han ner för ett steg och så vände han sig och sa han, ja... Kanske med undantag för Bob Hope. Och så tog han ett steg till. Och Jerry Lewis. Och så tog han ett steg till, va? Och Shelley Berman. Och så gick han hela den här spiraltrappan två våningar ner. Och på varje steg nämnde han en amerikansk komiker. Och då blev det så 30-40 stycken innan han var där. Men då var resten av entouraget uppe. Då hade de i stort sett skrattat ihjäl sig. Ja. Typiskt.
Ja, men det var ju tillbaka till Borges, var det också en fantastisk, inte när med hans, när de ger julklappar till varandra i den familjen Borge.
Ja, det var vi var ju över och hälsade på och gjorde intervjuer med Borge i ett av hans hem. Han hade ju tre riktiga hem. Och det var
som man har.
Jag har alltid tre hem.
Han hade ju då i alla fall, jag vet inte hur det är nu, han dog ju för några år sedan. Och det ena var ett stort hus i Field Point Park i Connecticut. Där bor, det är där Ivan Lendl och Diana Ross och det gänget bor. Ett fantastiskt hus. Sen hade han ett hus på St. Croix. Alltså på US Virgin Islands. Det var ju dansk ena fram till 1918. Och så hade han en stor farm också i Portugal. Men i alla fall så var vi uppe i Connecticut och hälsade på honom. Och vi gick omkring i huset och det var ett fantastiskt hus med tre stycken stora konservflyglar. Och sen hade han ju massa fin konst och så vidare. Men så när jag gick omkring och tittade där så såg jag plötsligt så på ett bord... som säkert var antikt och väldigt värdefullt, så stod en liten låda, ganska illa tillverkad. Med, det var liksom två fack i den. En av rött och den andra var grönt. Så jag frågade, vad är det här för någonting? Ja, sa Viktor Borge, vi har haft en tradition i familjen att till julklapp får man inte ge någonting som man köper. Och det, med tanke på en familj med ganska mycket pengar så tyckte jag det var en väldigt, väldigt vacker idé, va? Utan man ska ge någonting som man har gjort själv. Va? Och det kan vara ett fotoalbum från sommaren. Det kan vara pressade växter. Och i det här fallet så är det en låda som vi inte hade för minneslappar på båten. Där av den här röda och gröna facken. Som sonen då, Ron Borge, hade gjort. Alltså så här fantastiskt. Jättebra idé det här då. Ja, sa Borge. Det tyckte han också, va. Så frågan, vad brukar du ge barnen då? Så tittar Borge på iskatten och sa han, money, I made them myself. Och det var ett väldigt typiskt
Borge.
Att han vände liksom på, alltså på en hundradel så fick man den i nacken. Var totalt överraskande också. Mycket begåvad man.
Jag funderar på, jag måste bara fråga om min favoritsketch som jag såg när jag var liten. Det var när du sitter på en bar och ja, du sitter där i aspackad såklart. Jag tror det är Nöjesmassaken. Du sitter där skitfull och sen så är kameran på dig. Och sen så zoomar du upp på tv-monitorn eller tvn som är på baren. Och där är texten, det är, jag tror det är,
ja,
det är
just det, film. Casablanca
är det, ja. Och sen så är det bara massa 1 och 2 kolon och grejer och sånt. Och sen så zoomar
tillbaka gamla primadonna.
Och sen så bara zoomar tillbaka på dig bara, och sitter du där. Den har jag översatt. Jag vet inte, jag vet inte, jag var väldigt liten av, men den är bara inetsad.
Det är comedy gold.
Ja, det är helt magiskt bara.
Det som är fullständigt otroligt i den sketchen, det hur i helvete vi kunde få tillstånd att använda Casablanca som bakgrund till det här. Men det fick vi faktiskt.
Alltså fick ni det? Det
är klirat och allting.
Det är var det du som har satt och skrev den här översättningen i verkligheten?
Jag skrev sketchen, men sen är det väl då... Det är väl de här textarna på Sveriges Television som sedan har överfört det till bild, så att säga. Men jag skrev skett för
det. Ja, det var bara några sekunder, men jag vet inte. Den är bara inetsad i mig. Jag bara tycker den är helt magisk.
Det av alla på den tiden, alltså, då borde vara journalist under de vilda åren, så att säga. Mm. Även att skådespelare jobbat inom tv, så du har väl svingat rätt många bägar, och många av den tidens riktiga proffsbägarsvingare, så att säga. Så vem har varit liksom den roligaste av de här lirarna? Ska jag lägga lite tänkemusik? Alltså.
Ja, det är många. Det är många kamrater inom journalistik och så. Men ska jag ta ut någon som det har varit väldigt, väldigt, väldigt roligt att festa med, så är det Leif G.W. Persson. För så jävla roligt som vi hade. Det är svårslaget. Därför med G.W. då, för att han liksom, jag tålde väldigt mycket sprit, så det blev aldrig... Det blev aldrig så drängigt. Nej, inte såsigt och så. Det var ändå en viss nivå på det. Man snackar och man garvar som fan och han är oerhört spännande samtalspartner och han
hade också skrivit förordet i din kokbok förut.
Ja, det har han gjort. Jag ringde honom och sa, nu får du ställa upp. För vi började skriva Grisfesten ihop i samband med J-affären. Men sen hoppar jag av olika skäl, så hoppar jag av. Så att jag gör alltså inga som helst anspråk på det, utan ja, Persson är ju oerhört generös i förordet och talar om att vi börjar tillsammans, att jag hittat på en del gubbar och skrivit ett par kapitel, för det har jag gjort, va? Så att det är jag väldigt stolt över. Men så tänkte jag, nu får han ställa upp för mig och skriva. Han skrev ett jättefint förord i min kokbok, och det är väldigt
bra. Så vet du, alltså gupp i vikt med Sven Melandervikt, jag tycker är ett genialiskt namn,
ja,
måste jag säga.
Ja, det är mycket bra, ja.
Vad är det fokus på i kokboken då?
Är det vikt?
Ska man säga det är något fokus, så är det ju att det är
mycket
bra,
smör.
Nej, det är bra stories. Det är väldigt bra stories att läsa. Det är
bra stories med smör och
grädde. Det är mycket, det är inte snålt med grädde och smör.
Det ska inte ju inte vara riktigt mat.
Det är ju, det handlar ju om mat, god mat.
Men hur kom du på idén att börja dig in i kokboksbranschen?
Ja, det var egentligen ingen idé, för jag gjorde ett tv-program här för något år sedan som hette En clown till kaffet, där man hade samlat några komiker i olika generationer. Och då hade vi varsin dag, så snackade vi, och eftersom det här med Werner och Werner alltid sitter fast då, så var det någon som sa, aldrig funderat på att ge ut en kokbok, apropå det, att man förknippar ju kanske med mat också, eftersom jag är ganska rund också. Så sa jag, nej.
Det syns inte i podden, Sven.
Nej, det syns inte i podden. Men så sa han, nej det har jag inte. Så det är synd, så jag får ha en jävla bra titel på en kokbok. Ja, vad är det så? Så sa jag, upp i vikt, kvickt med Sven Belan. Det är så här. Det var en ingivelse. Jag har lite tråkigt med alla de här kokböcker som...
De flesta är motsatta.
Man ska äta för att bli smal. Det har jag aldrig begripet. Man äter ju för att inte dö. Det är ju mer... Men, och då garvade folk som fan då. Sen när det sändes då, så var det ett förlag som ringde och frågade om att jag ville ge ut en kokbok. Och med den titeln. Och då sa jag, ja, det ska jag kunna göra. Så jag träffade dem och sen diskuterade vi det. För jag ville ju... Jag vill inte, det skulle inte bli någon tramsig bok, va? För det är jag helt ointresserad av. Jag vill att det skulle vara en riktig, riktig bok med en rolig titel, men dock en riktig kokbok. Och så började jag fundera på hur den skulle se ut då. Då kom jag på att jag skulle berätta stories här, minnen. Alltså människor jag träffat, krogar jag var på, mat jag har ätit och så vidare. Jag funderar på uppföljaren. Mitt liv som rund.
Jag skriver gärna ett förord igen. Men har GB läst boken? Har du fått kommentar från honom?
Ja. Ja, han tyckte det var trevligt.
Han är under hans nyktra period nu.
Jag bad honom då att han skulle säga för så här, du kan väl ha med något recept också? Ja, kan jag kanske, sa han. Alltså, men då får det bli något vilt. Ja. Men vilt är så jävla tråkigt. Det är så roligt med så jägare. Han käkar helst gris. Och så sa han, ren kunde han tänka sig, fast det är ju inte vilt precis. Men till sist så blev det professorns gräsand. Och det är ett fint recept på en gräsand. Mm? Det har han bidragit med.
Mm. Jag noterar faktiskt att mitt framför sitter Malmö Redhawks nuvarande målvakt. Och det får man då osökt att tänka på att han ska sjunga sång.
Han har ont i handen.
Han har fått en puck på handen idag. Det är sånt som händer. Men det
får ju målvakt hela tiden. Puckar på händerna. Ja. Är du ingen vante på det?
Nej, men det får man osökt att tänka på en annan målvakt som har stått i Malmö Redhawks som vi båda har träffat ett antal gånger. Pekka Lindmark.
Ja, träffat honom några gånger så han var väldigt, väldigt, väldigt trevlig. Jag kommer ihåg honom en gång och det var när vi gjorde en show på Tobaksbolaget. Åke Kato och jag och Mikael Neumann. Och det här var en lördagkväll och vi slutade vid 12-tiden. Och då när vi slutade då träffade jag Pekka Lindmark klockan 12 på dansgolvet. Alltså jag dansade så jag var på väg därifrån. Och Pekka Lindmark då hade han Fanta med 18 promille, det kan jag garantera. Alltså.
Och så bara se er två på dansgolv tillsammans.
Så sa jag det så fan, ska inte du lira imorgon? Ja, för fan. Så. Och så ska du inte gå hem och lägga. Nej, för fan. Han stod sen nästa dag klockan 17 och var bäst på plan. Ja, men Rolle Stoltz berättade en ännu värre för mig. Jag var en sportjournalist, jag träffade Rolle flera gånger. Jag lirade in och backade ihop med Rolle Stoltz i tv-laget i fotboll.
Också en bra bild som höllar upp direkt i huvudet.
Ja, vad fan. Men då berättade Rolle om en annan legend som heter Lindstrima Svedberg. Lindstrima Svedberg körde ihjäl sig sommaren 1972 i bil, tyvärr. Och Lindstrima Svedberg var en av de bästa hockeyspelare som världen har sett. Va? Och han var också en hockeyspelare med vissa alkoholproblem, vilket var lite sorgligt. Men då berättade Rolle att de hade spelat VM i Ljubljana. Och jag tror det var 64 eller 65 eller sånt där. Och när de gick ner till frukost då en dag. De skulle spela mot tjeckerna på eftermiddag klockan 5. Och på frukosten så fanns inte Lindstrima. Och det gick ju larm då, va. Och de for ut och började leta efter honom. Och de inte frågade taxichaufförer och så vidare. Och till sist så kom han väl då lallande hem då, va. Vid 11-tiden på dagen, va. Och alltså, han var inte i speldugligt skick. Alltså det var i stort sett magpumpning som gällde. Och då hade hon ställt honom i duschen och sen helt igenom kaffe och ramlösa och duschat honom. Så hade han sovit ett par timmar. Och ingen trodde att han överhuvudtaget skulle kunna spela. Och sen, fan vid 4, då började han pigna till lite då, va. Och sen spelade han klockan 5. Och jag kommer ihåg att jag såg den matchen. Och han var fullständigt outstanding. Han var alltså bäst på plan. Och det var...
Det hörde Pontus, då har du liksom några råd här.
Och Rolle sa det att det var... Det var alltså Rolle till mig sa att det var helt jävla obegripligt alltså. Alltså han var så jävla slut och färdig och ändå sa han så upp. Men tyvärr gick han ju tradet med ödet till mötes. Vad sorgligt. En fantastisk ishockeyspelare.
Så har du också varit en gång i tiden, Sven?
Nej, det har jag inte.
Det har jag inte.
Ja, jag spelade i MFF. Det som innan det blev MIF så hette var det MFF ju. Och där spelade jag i MFFs juniorlag. Bland annat med Staffan Tapper och Roy Andersson. Som de båda två var väldigt, väldigt duktiga i hockey också. De hade, det är ju ofta så med den typen av begåvningar. De hade blivit bra i det också ju. Så att. Men jag var ingen framstående. Många gör det misstaget när de börjar bli äldre så börjar de måla upp sin egen karriär i rätt så ljusa färger.
Typ Ranelid, är du duktig på det till exempel?
Ja, men det är ju liksom, det är så jävla korkat därför att det finns ju ingenting som är så väl dokumenterat som just idrott. Du kan ju hitta i fan en laguppställning från Ljungamålen 1928. När de möter något annat jävla gänga-gäng där från division 5. Och de laguppställningarna finns ju någon pärm någonstans. Det var ju som Lars Åhlig, han körde med det hela tiden.
Nej, det var kanon.
Han hade lirat med Nacka, va. Och det hade han ju inte, va. Och då tycker jag det blir pinsamt liksom. Då. Man skulle säga plötsligt liksom att jag har spelat med Tumba eller sånt där. Tumba var ju faktiskt i MFF en säsong, va? Men det har jag aldrig gjort. Jag har spelat golf med Tumba därmed. Men jag tycker det är, man ska inte... Jag hade jätteroligt under de här ungdomsåren och spela hockey och det var... Och fortfarande så, Staffan Tapp och Roy Andersson är fortfarande kompisar och Roys grabbar då, va? Patrik och Daniel som måste man på, man har sett dem sen de var små, va? Och, ja, det är lite, det går aldrig ur. Och Staffan Tapper då, som jag ju hade spelat hockey med, som sen blev landslagsman i fotboll och bränner den här straffen då 1974 mot Polen, ja, Staffan Tapper. Och så efter, jag var ju där, va? Jag var utsedd, jag var ju från Aftonbladet, va. Och så bränner den Staffan och säger matchen slut och de har förlorat med 1-0.
Tappar en straff först som man fick smeknamnet.
Och så blev det så här då. Ja. Och så går jag in i omklädningsrummet. På den tiden gick man in i omklädningsrummet direkt efter VM-matcherna. Och då står det liksom 800 journalister och pratar med alla utom Staffan. Och ingen liksom vill liksom våga gå fram till honom riktigt där för att han är så där liksom där. Och då, men då har man ju hela tiden här, jag känner ju Staffan, så jag gick fram till Staffan och sa hallå Staffan, hallå hallå sen, så, vad är läget? Jo, så är det är jättebra, så är det med det. Jo, för fan, sa han, vad synd vi förlorar, sa han. Jag sa, du förstår ju att det kommer att bli ett jävla snack om den här straffen, va? Det insåg jag ju, alla ju. Ja, så Staffan, jag tror inte jag har träffat många människor i hela mitt liv som har bättre civilkurage än Staffan Tapper. Så var jävla tur att det var han som slog straffen. Och då så säger Staffan, ja, sa han, vad fan ska jag säga? Så han, det är en jättebra straff, men han går för tidigt, va? Staffan skulle gå om. Så sa han, och det, så var det ju. Och det hela är ju så jävla olyckligt, därför att att han slog straffen, han var inte straffläggare i landslaget, det var Bosse Larsson. Och så spelar de en träning som alltså innan VM här på stadion, spelar de mot Schweiz. Jag tror det blev 0-0 eller 1-1. Och då får Sverige en straff. Och Bosse Larsson lägger upp bollen. Springer fram. Han har inte missat en straff i landslaget under hela sin karriär. Han bränner den. Och då hade de en regel där som har bränt. Lägger inte sen. Och tvåa på strafflistan var Staffan. Därav blev det Staffan Tappen. Var det straff. Ja. Det är lite... märkligt hur världen ser ut. Mm. Men så var det.
Men han klarade av det som sagt. Det var många som hade sänkt sig av det.
Nej, han är inte sänkt.
Jag hade förmånen att intervjua honom i somras samtidigt som du cyklade 5 mil, vilket jag tycker är den största bedriften i världshistorien, Sven Melander. Och just att
det är att likställa med Eddie Max. 7 segrar i Tour de France.
Ja, men han var ju dopad. Och han hade rätt kläder, för du kommer dit på morgonen, jag minns det så väl, att du kommer dit i chinos och seglarskor och en vindjacka och uttalar dig att det är det sportigaste du har.
Det var ju bara 5 mil. Ja. Nej, jag kände, så måste jag säga det, att jag ska faktiskt säga att jag har köpt ett par cykelbrallor nu. Alltså, värderade.
Det är en ny bild jag möter upp igen.
Ja, det är som man brukar säga i branschen, man har bara ett skrev. jag vill inte försöka vara lite rädd om det.
Ja. Men du fick en fin cykel i alla fall.
Sven. Jättefin cykel, och kul att cykla. Mm. Så ska jag cykla med min kompis Lasse Wahlund. Han är duktig att cykla.
Ja, och nu ska vi snart avrunda här, men vi är här trots allt idag för att jag och Jepsen har börjat. Vi släpper
jag vill betona för det, för jag vill betona.
Vi har snackat om din jävla kokbok.
Jag vill betona för poddlyssnare att det är inte jag som dricker vin, och det kanske ni hör att jag fortfarande håller en viss intellektuell nivå.
Ja.
Jag fattar ingenting.
Du har hört att Jepsen har inte sagt någonting på kvart.
Men jag har inte hunnit säga någonting.
Jag trodde han var helt fascinerad av mina utläggningar. Men det är viktigt också, vi pratar så mycket om sprit här innan, vi kan ju också då i ärlighetens namn tala om att jag har druckit mycket sprit i mitt liv, men jag dricker inte sedan 20 år tillbaka.
Ja,
det är
ganska
inte,
exakt.
Det är ju inte bara positiva sidor. Där hör ni nu som ni sitter vid bardisken och njuter.
Det här kommer att klippa bort sig.
Det kan gå mycket illa för. Det var därför jag berättade om sedelärde historierna om Lille Stimma Svedberg. Nej, det var det.
Jag gillar den rulle. Så tar han så bara full rulle när han bara tar en tuting.
Tack för inlägget, Jepsen.
Ja, absolut.
Man måste väl säga det, för att vara nykterist så har jag gjort jävligt mycket pengar på att spela full. Det måste jag erkänna. Det är faktiskt Det våras för Hitler.
Mel Brooks.
Han har jag träffat av stora komiker. Mm. För Mel Brooks, det var så att jag träffade Mel Brooks. Och sen så sa jag då att... så intervjuade jag honom då. Det var faktiskt i Nöjesmaskinen, tror jag. Och vi hade jättebra sådana, otroligt rolig människa. Han fick faktiskt en Oscar för manuset till The Producers. Och den pantade han, och han inte hade några pengar. Men det berättade han bland annat. Men så berättade han en annan historia också. Så sa jag också, det är lite konstigt, du är jude från Brooklyn. Och du gör filmer hela tiden som handlar om Hitler. För då hade han gjort The Producers. Och sen gjorde han den andra, Att ha och inte ha, To be or not to be. Som ju också Davis handlar om Hitler. Va? Så du gör alla de här filmerna om Hitler. Så tittade Mel Brooks på mig och sa han, yeah. That's exactly what my mama said. She's on the phone and she says, "Hey Mel, why are you making all these movies about this evil man Hitler? Why are you doing the film about him all the time?" And I say to her, "Well, mama, there's a lot of money in it." Så jävla begåvad.
Han är fantastisk man.
Men jävligt rolig var han. Han är väldigt, väldigt trevlig.
Han lever väl fortfarande?
Ja,
han lever fortfarande roligt, hoppas jag.
Ja. Men det var länge sedan jag träffade honom.
Tyvärr.
Ja, tyvärr.
Men det var snyggt att du slingade dig från vårt vin, Sven.
Ja. Det ska jag inte göra. Jag vet att ni har kommit ut nu med en ny variant. Jag har ju en sambo som dricker vin. Och hon tycker att ert vin är fantastiskt. Nu kan ni ju kanske någon säga,
är hon
ihop med dig så har hon väl ingen smak. Men då sa jag det själv, så ingen skulle kunna säga det om mig.
Men det vi kommer släppa 5 viner här som alla kommer att tonsätta, så blir en låt.
Varför kallas det för släppa ett vin?
Vi släpper ju musik, så då släpper vi vin också.
Alltså vi kan släpper ju inte den här vinterminologin. Alltså, vi hittar väl lite på. Alltså, vi använder det språket.
Jag har precis släppt en kokbok.
Ja, exakt.
Imorgon ska jag släppa mig.
Vi har inte skrivit ett vin.
Att släppa sig, det är inte så fint. Ja.
Nej.
Nej.
Boksläpp.
Ja, det heter det.
Skivsläpp.
Ja, vi heter det inte vinsläpp.
Ja, jag vet inte. Utsläpp.
Utsläpp. Utsläpp, ja. Vi har släppt ut ett vin ikväll.
Ah.
Men det vi ska komma till då, alltså vårt första vin heter Overture, och det andra nu LDU som betyder duetten. Vi behöver lite inspiration till en bra Overture och till en bra duett, Sven. Har du det? Om du letar i ditt arkiv till hjärnan.
Nej.
Tack. Ja, då så.
Du har, det är ju ni som är musiker med.
Ja, vad fan, vi har
inte lägga... instrument, men jag vet inte, det säger inte för att vi är musiker eller inte.
Jag spelade lite gitarr och var med i ett band som faktiskt blev, till sist blev ganska bra. Det var när vi tog in Björn Afzelius som sångare. Men då började jag och min kompis öva på gitarr. Och vi satt hemma och så övade vi. Och så spelar man Say, Michael rowed the boat ashore.
Kan vi byta ackord?
Byta ackord. F. Lou. Säg igen. Yeah. Michael. Och sen byta ackord till A-moll. Rowed the boat. D-moll ashore. Hallelujah. Say you. Say. Och det gick i den takten. Man. Det tog så jävla tid att spela den här låten. Men vi skulle byta ackord. Och sen var vi hemma hos mig. Och
var Afzelius med på detta?
Nej. Det här var före Affes tid. Det var innan Affe. Pre-Affe. Och så satt vi och övade den här jävla om och om igen. Michael. Roll the boat. Och i alla fall. Och så satt vi över, så plötsligt så min far, som han faktiskt var jävligt rolig, så efter en stund så knackade på dörren och slutade vi spela och sa, ja, sa jag då. Jag hade ett eget litet rum för min brorsa hade precis flyttat ut. Då öppnades dörren, då kom min far in, så hade han två jävligt stora bomullstussar i öronen som stack ut. Och så sa han, vill musikerna ha kaffe? Jag tycker en jävligt bra kommentar. Han var rolig, min far. Han finns inte längre.
Nej. Det är lite trist att avsluta på det här när du berättar om din döde far. Men,
min mor finns inte heller. Alltså, det är jättesorgligt slut. Jag är föräldralös.
Eventuellt
klipper vi bort dig, Sven. Har ni tänkt på det? Jag är föräldralös. En föräldralös pensionär, det är jag. En föräldralös pensionär, det är jag.
Ja, men det var vi kör. Vi tänkte avsluta det här med bjällerklanglåten. Med texten Hej då, Sven. Vi sjunger inte annat än Hej då, Sven.
Nej, det är väl bara det, va? Ja. Ja, men som alltså, vi tackar Sven så himla
mycket idag.
Men vet du, har vi inte sjungat Tomtegubbar? Vad fan är det här för program?
Det är på dina spritfest om en annan.
Du ska få sjunga Tomtegubbar.
Hej då, Sven, hej då, Sven, hej då, hej då, Sven. Hej då, Sven, och hej då, Sven, och hej då, hej då, hej då, Sven. Hej då, Sven, hej då, Sven, hej då, hej då, Sven. Hej då, Sven, och hej då, Sven, och hej då, hej då, Sven.
Ja, det var väl bara det. Hej då, Sven, eller? Ja, ah, just det, spela. Ska han få chans att säga hej då och tack,
eller?
Snart, eller?
Nej, nu ligger här, Sven. Nu kan du tacka för dig.
Tack för mig.
Tack så jättemycket, Sven.
Tack så jättemycket, Sven.
Det har varit underbart roligt. Tack så jättemycket.
Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il